Så jag ska försöka ställa in lite ljud. Är du släkt med Thomas Wassberg?
Ja, långt ut i Seri så har jag grejer på det.
Ja. Är det sant?
Ja, faktiskt. Jaha. Men det är långt ute, men jag har ju funnit ut att Wassberg är ett sjeldent namn, särskilt i Sverige. Ja. Så de är närmast i släkt alla med det namnet. Och,
jag tyckte ni hade samma näsa.
Ja, min bror han är väldigt lik på Thomas.
Så vem hejar du på? Oddvar Brå eller Thomas Wassberg när det handlar om skidor?
Nej, jag hejar lite på bägge två då. För det, vi måste ju vara lite patriot och lite på... Hvis vi är släkt ett stycke ute så är det klart att vi hejar på honom.
Både svensk och norsk?
Ja.
Så, Ove. Utan Ove Wassberg hade det förmodligen inte funnits något trav i norska Bergen idag. Under 50 års tid har Västlandets starke man fostrat både hästar och människor att blomma ut och nå sin fulla potential både på och utanför travbanan. Sedan han plockade ut licensen 1968 har det blivit över 4000 tränarsegrar, mer än någon annan någonsin i Norge. Kusksegrarna sträcker sig uppemot 3500 och han har tagit 30 championat på Bergens gamla travbana Nestun och nya travpark. Ove Wassberg har sett till att travloppen i Bergen kunnat fyllas med dugliga hästar och segerstaplar som Elliot Frontline och Uppercut Flevo är bara två av hästarna som förknippas med travtränaren med det stora och varma hjärtat. Redan idag har han ett äreslöp uppkallat efter sig. Hedersmannen Ove Wassberg är en del av Nordiska Travmuseets Hall of Fame sedan 2021.
Jag är idag 73 år gammal, var född i 47 och började eget företag som travtränare i 1968. Gift och har två barn och fem barnbarn.
Och hur kom hästar in i ditt liv en gång i tiden?
Det var liksom väldigt naturligt då, för jag var närmast en avbot till en dagvärande tränare som heter Arvid Karlsson, så är död idag självklart.
Och var är vi då någonstans?
Då är vi på Nestun, kommer Nestun utanför Bergen. Och där, när vi öppnade gatedörren i huset vårt, så var det 20 meter bort till luftegården handel, så det var naturligt och bli knyttet till hästen på det viset. Samtidigt så vi hade arbetshästar hjem på gården till där min mor är fra, hon heter Håvardstund. Mm. Så där var det hästar som gick då i arbi och gick löp på Nestun samtidigt. Så det var häst hela tiden. Då begynte tidigt att köra. Vi hade en sån rundlöpe med slått järnbaneskinnar med en kasse på. Så vi körte runt på ett jord bakom huset vårt. Och då var jag gammal, jag huskade de stallgutten i Tarvi Karlsson kom och spänte på den så kallade sleden eller slåden. Mm. Och vi körte runt och runt med hästen till, det var gått en timmes tid så kom stallgutten ner och spänte av och ledde hästen hem för vi var för liten till det. Jag fick ett bild av Arvid Karlsson den gången jag giftet mig och med och min bror stod och akkurat varit ute med en hästet Mr. Wilson och vi är inte gammal på det bildet. Så vi började tidigt.
Och vad var det som du föll för hos hästarna? Vad var det som fascinerade?
Nej, det hela individer. De var fantastiska grejer och vi kom ju bort till dessa snälla hästarna fick köra med dem och sånt. Så det var spännande och det var jag huskar den gången var ju det arbetshästar, väldigt grejiga hästar. Det var väl jag kan inte tippa var stort mer än 4-5 år gammal. Så på nabogården till min bestefar, där var det en travtränare som hette Lars Håvardstund. Och han skulle plöja upp ett jord ute på marken hans där då, med plog. Upp en rad och ner en rad. Och jag fick gå i tömmen och stabbit igenom dessa här raden och han bak på plogen. Och så skulle vi ha oss en pause då, dricka saft. Så tømmene lå på hesten, og så når han skulle begynne å kjøre igjen, så sier han det at du må ha deg en, må hvile litt til det, Ove, sa han. Så gikk han bort og så smattet han på hesten, så gikk hun opp den ene raden og ned den andre uten at noen styrte. De var jo arbeidshester. Da ble jeg skuffet, for jeg trodde jeg hadde gjort en kjempejobb.
Och så då när du började med hästar, hur såg travet ut i Norge då om vi pratar om mitten på början på 60-talet?
Ja, det må vi nog göra. Jag körde mitt första löp när jag var 16 år gammal. Jag hade en bror som hette Terje som körde, han var 14. Och Basken kallade vi han. Han vann faktiskt första gången 14 år gammal, jag blev nummer 3. Och då måste vi ha en godkänning hemifrån föräldrarna våres. Att vi fick köra på deras ansvar. Och så körde vi någon stallmanslöp där när jag började som stallman i 15-16 års åldern. Och där körde vi 3 löp med på poäng då. Och det var inte faktiskt. Jag fick 2 första en annan. Så jag började väldigt tidigt att köra. När jag var 18 år så var det ju tid att ta licens då. Vanlig licens. Och då var det ju reglement upp till domarna den gången och genom reglementet. Och så skulle vi köra ett löp med pröve på ryggen. Och då skulle Arvid Karlsson som var nabon vår som tränare, han skulle vara mentor och kika på det så här att jag körde riktigt och grejt. Så löpet gick och jag tror jag fick 50 med den här hästen här och kom ut av banan så träffade jag Arvid Karlsson på väg ut. Så sa han, "Åsen, gick det med dig, Ove?" sa han. Och jag tänkte, nu har han inte sett detta, så nu ryker jag på den här licensen. Så säger han så grejt till mig, jag vet att du kan köra igen, sa han. Så det var i orden, känner du? Så det var inte så strängt den gången. Men det var en fascinerande tid och väldigt grejt att växa upp i den tiden, syns det. Det var en massa hästekarar och som vi lärde väldigt mycket av att behandla hästen och kommunikation med hästen, inte minst. Och hästen har ju ett eget språk så han berättar det ju egentligen något på varje tur du kör. Så hvis du följer med hästen och sånt, det lärde de sig oss. Var väldigt väldigt sånt på det att du skulle ha kommunikation med hästen. Hur ska min bäste far sa att du måste ha fint tak i tömmarna och armen i dina ska vara också så av gummi. Så vi lärde oss lite sån handlag på det viset och det var väldigt glad för.
Så det var arbetshästar då ni lärde er från början?
Ja, faktiskt allt. De var ju brukt både i AB och gick löp på när det var tävlingar och så.
Och då är vi på Västlandet ute i Bergen.
Ja.
Det är ganska många svenskar som lyssnar på det här och inte har koll på geografin riktigt i Norge. Hur skulle du beskriva att Bergen ligger till?
Bergen ligger ju på Västlandet då. Mm. Och Nästun som vi kom ifrån då, där, de hade en liten bana som var 500 meter. Jag vet inte, det var kanske världens minst totalisatorbana. Och så det var lärorikt att lära sig att köra där. Då måste du balansera hästen riktigt. Det var ju knappt kurvor. Och trångt selvfølgelig.
Så alltså banan var 500 meter runt?
Ja, 500 meter runt.
Oj.
Och det var men det var ett väldigt fint miljö. Då den gången när jag började så hade vi grupperingar av tillhängare från Enestal och Andresdal och Nils Kjoll hade en grupp och Martin Laustevold och jag hade ju mina fans. Och det var så det var intimt och fint. Jag husker en gång jag satt i ryggen på ledaren och Nils Kjoll på utsidan. Men när vi kom ut av sist i svingen så dyttade jag lite till Nils. Så han måste flytta sig lite ut och vant löpa. Skulle defilera löpet efterpå så var det en äldre dame som var Nils patriot. Hon hoppade upp på gär och slog efter mig med paraplyer. Nu kan du höra bort i Nilsen en gång så ska jag hjälpa mig ta dig. Sån var det. Så när jag vant min tusende seier på nästen då husker jeg igjen det var han var sånn Magne Hamre fans. Og seierstifulert etter han fått guldklokken så hoppet han opp på gjøren, hatt og frakk og 900 de skulle ikke du hatt Ove, så det var så intimt og greit og publikum var med. Mm. Så det var en herlig tid egentlig.
Ja, og det er jo ganske isolerat på sin kant i Norge.
Ja.
Det är ju fjäll och Harangervidda höll jag på att säga emellan där och Bislett.
Ja.
Var det som en egen värld eller hade ni något utbyte med resten av Norge?
Ja, vi hade ju det. Det kom ju till disse storløpene som var på Nastun. Där kom ju egentligen Norges bästa hästar och konkurrerade mot våra lokaler. Då. Och det var ju stor stas. När disse kom så var publikum var på plats länge före löpen. De började få se disse hästarna ute. Och de gick ju inte hem när köringen var färdig en gång. Då grupperade de sig och pratade om detta här. Och det var göj och det var engagemang.
Jag har så svårt att släppa den här banan 500 meter runt. Hur bred var den? Hur såg den ut?
Det var 6 spår på startsidan, men det hällde lite in på publikumsidan. Det var lite bredare där som vi voltet på 1600 meter som vi körde den gången. Och de längsta gick på 1800. Det var på andra sidan av banan där. Så han smalnet jo litt inn, så jeg tipper det var 5-6 spor i bredden egentlig. Men det var jo knapt rundt, så det var veldig intimt, og folk fikk jo med seg alt. Så, nei, det var, jeg synes selv om barn, det var jo helt utrolig. Jeg hadde med meg en amerikaner inn på nesten barn, da var vi akkurat flyttet.
En amerikansk trener eller person?
Ja, en person. Han har hester i Amerika. Og så var han på besøk, og så sier han, skal vi se på den gamle Nestumbanen? Og så vi reiste opp, det var nydelig vær, og vi spaserte rundt banen, og så sier jeg, nei, dere har ikke kjørt løp her, sier han. Det var jo så trangt og lite. Jo, sier jeg, her har jeg vunnet over 1000 seire, sier jeg. Og da sier han, oi, det blir mange runder, sånn. Så det var jo kort rundt. Og nei, det var en gøy tid, det må jeg si.
Hur gammal var du när du bestämde dig för att bli proffstränare?
Jag var i militär i 1967 och begynte i 68 som manglade de tränare på Nestumbanen. Vi hade ju, ja, jag vill påstå någon av de bästa tränarna som var i Norge då, så Nils Skjold och Martin Austevoll. Så det var liksom ingen som ville ta upp kampen med de två stora tränarna då, så det var ingen som ville börja på Nestumbanen. Så jeg hadde jo kjørt i 2 år og vært såkalt profesjonell champion før jeg reiste i militæret. Og da gikk de sånn på meg for å få meg til å begynne, så jeg slapp å ta både trenerskole. Så jeg hadde ingen utbildning på det viset. Men jeg begynte med jeg må si, 2 tomme hender og 1 hest. Og det ballet noe på seg, for jeg vant jo noe løp med denne ene hesten. Jeg hadde ikke noe annet å gjøre på, så jeg kjørte 2 ganger for dagen med han. Og det var en hest som hadde gått på Nestun i et par år uten å gjøre stort. Så vant jeg noen løp med den, og da begynte det å dette på med flere hester. Og innen året var omme, så hadde jeg ansatt 2 mann. Så det gikk fort når det først begynte.
Og da er vi altså, hva kan vi si da, slutet på 60-tallet, 1968 da, som du tog lisens.
Ja.
Sen dess har du vunnit 4000 tränarsegrar.
Ja.
Kommer du ihåg allihop?
Nej, jag har glömt många av hästarna också. Men jag ser i gamla program och sånt så jag har fått en massa av något sånt jag har samlat på. Och jag syns det är artigt att kika tillbaka på det. När jag ser navnet på hästen så kan jag se han får mig med en gång. Och du vet, den gången, jag har ju aldrig varit catchdriver. För när jag började framgärna så har jag haft så pass med hästar på stall att jag har... Du måtte kjøre dine egne stallhester, du fikk ikke kjøre mot de. Og, så det ble til at jeg har jo selvfølgelig vunnet løp med hjemmetrente hester. Men jeg vet ikke hvor mange det kan være, men stallfolkene mine har jo vunnet en god del løp. Svein Ove, blant annet, er sønnen min. Og de som jobbet hos meg, jeg har jo hatt stallfolk som nå er trenere, som har jobbet hos meg i 15, 17, 18 år. Som nå er begynt, og de vant jo mye løp i den tiden. Så tillsammans så har vi over 4000 stallseier, og jeg selv har 3400 og noe, tror jeg det er nå. Jeg er ikke helt sikker.
Da er de fleste segrene da tagna da borte i Vestlandet, har jeg forstått.
Ja, største parten. Jeg har jo selvfølgelig vunnet en del løp på Forus, som er den nærmeste banen vår.
I Stavanger da?
I Stavanger, ja. Og et annet her på Jarlsberg og Bjerke kanskje, og ja, de klarer ikke å ta hvor mange jeg har vunnet utenom der. Men det har vært hovedsakelig Nestun og Bergen Travpark.
Jeg tror man også skal legge til og si at det er veldig besværlig å ta seg fra Vestlandet til Oslo kanske på traven kväll.
Ja, det är 50 mil och du må köra över fjällövergång. På sommarstid så går det ju egentligen väldigt bra, men när du möter snöstorm och sådana ting så är det ju inte så grejt att köra över fjällen. Men att resa till Forus som är närmaste banvåret, det är ju ganska kostbart för vi har med två färger bland annat och massa bompengar så det har blivit och grejer. Så det har blivit kostbart att köra till Forus, så det blir huvudsakligen hemma nu.
Och 4000 segrar är också en norskt rekord för en tränare.
Ja, det ser så.
Vem är tvåa? Vem har vunnit näst mest?
Pejling. Jag har aldrig tänkt på det själv en gång. Den första som gjorde mig uppmärksam på det, det var faktiskt Göran Antonsen på Momarken. Han sa, oj, sa han, den, jag kom in där med Tom Lund och så sa han, oj, han respekterar jag. Han har mest tränat sig här i Norge. Och då började jag tänka, Sören är det så pass? Så det är att jag har aldrig tänkt i de banorna, men det är nog riktigt. Det var en som räntade efterpå på det och fant ut att jag hade över 4000 stallseger. Och det, när du tänker sånt så är det ju ganska bra.
Västlandets Stig H. Johansson, säger de om dig?
Ja, då är jag happy för han säger väl ihop det. Det är en av förebilderna mina, så kunde varit halvparten som han så är det stort.
Du är nu invald i Hall of Fame samtidigt som Maharaja.
Ja.
Vad betyder det för dig att få ta plats i den här skaran? Jag ska också säga att vi sitter på Travmuseet och gör den här lilla inspelningen.
Ja, ja det var ju helt stort. Jag trodde de sköjat med mig när de ringde och sa att du är kommit in. Ja, först så ser jag, det var ju även Elvenes som ringde mig först. Och så ser han det, hur är det henne? Nej, jag är utanför stall, på väg bort en liten stall. Sätt dig ner för jag snackar med dig. Så jag måste sätta mig ner och så sa han att du är valt in i Hall of Fame. Nej, då tullar du sig. Det går inte an. För det har varit liksom så stort och helt ouppnåeligt i mina ögon. Då. Så då var gott det satt.
Och nu står du Ove Wassberg där tillsammans med Gunnar Eggen, Karsten Buer, Stig H. Johansson.
Ja.
Hur känns det att se sitt namn bland allt?
Ja, det är väldigt stort och du ser på den samlingen så är det, jag har ju gått runt på museet här idag och det är ganska ufattligt. Jag har liksom inte fått helt in på mig ändå, men det är väl det största du kan uppleva som i travet.
Varför tror du att man har nominerat just Ove Wassberg?
Nej, det känner jag inte. Nej, det är kanske helheten i det hela att jag har 30 banechampionat och 4000 stallseger sin ingen kanske i Norge så har det. Och att det är helheten i, jag har ju aldrig haft derbyvinnare, kriterievinnare och sånt. Så nej, det var ganska ufattligt för mig och jag må ju klippa mig i armen och att det egentligen har skett för det är stort.
Tror du det beror på att du har varit på Västlandet då, som är lite ett område för sig och att det har gått lite under radarn, 4000 segrar? Jag tänkte som i Sverige så håller vi koll på liksom hyggligt vad som händer i norsk travsport. Men jag tror inte speciellt många skulle kunna berätta så mycket då om Ove Wassberg direkt.
Nej. Nej då, vi ligger ju för så vidt ganska isolerat av Bergen sant, mot... De blir ju vist oftare, disse her som driver østpå, for de er jo mer i store løp og store løpsammenheng. Og det har jo vi fra Vestlandet egentlig vært så god på. Vi har ikke hatt de hestene. På Nestenbanen så kjøpte vi faktisk de dårligste hestene som gikk østpå, bare de var startkjapp. Og det var klart vi kunne ikke reise østover og konkurrere med de igjen. Så det at vi har vært litt sånn i bakhevjen, det må jeg si. Men det har fall i på Nestun och i Bergen har ju du ser ju hur många goda kuskar och tränare det kommer där för du har Frode Hamre, Tom Erik Solberg, du har Vidar Hop och Gunnar Austevoll och de klarar sig ju väldigt gott på Östlandet. Och vi hade ju den gången Nils Scholz som var landschampion och Martin Austevoll som hade varit landschampion. Så klart vi har haft flinke folk. Men vi kanske har lagt på fel stället i Norge för att vi skulle bli lagt mer märke till.
När man lyssnar med, ber dem berätta någonting om Ove Wassberg, så säger alla att han har räddat travsporten i Bergen på Västlandet. Vad tror du de menar då?
Det är väl till att jag har tillfört många hästar, köpt mycket hästar. Och jag vet inte hur många i alla dessa åren, då, men jag kan ju säga, jag köpte en gång 15 hästar från löpshästar från Danmark. Och har handlat in utländska hästar både från Holland, Tyskland, Danmark. Den tiden var ju kronevärdien mycket mindre än våre, så det var billigt att köpa häst i Danmark. Sverige har köpt en del från. Så det är faktiskt de som påstår att jag har handlat in mellan 400 och 500 hästar i mitt liv. Och klart det har bidragit till löpen på Nästuna och i Bergen. Då. Så det är väl gärna det jag går på.
30 barnchampionat?
Ja, det tror jag inte det är någon som har i Norge. Jag tror Joma Bläckan närmar sig då från Leangen. Men på en bane då så är ju det ganska unikt. Det är ju nästan ett människoliv i arbetslivet då, de 30 åren. Det visar ju att vi har lagt i toppen alla dessa åren. Så det är ju väldigt bra.
De säger också att det var du som fyllde loppen med hästar. Alltså, ja. Hur många hästar hade du till start en vanlig dag?
Rekorden? Den är, alltså på Lille Nästunvån, där hade vi trange stallar, trange stallgångar, och det var ju nästan umuligt att passera varandra, bara leje förbi varandra. Där hade jag 24 en gång, och det var stort.
24 hästar?
Ja, till start på en dag. Oj. Men på Bergen Travpark har jag haft 27. Och det var trav och galopp som gjorde mig uppmärksam på, de ringte och skulle ha uttalelse på alla det. Så säger du, har du god tid? Så jag har 27 hästar. Nej, jag har så många. Så efter det, ja, så säger han, journalisten, och så säger han det. Du känner här röst på, här besvimar du visst, de har fan på en dag. Så det var ju klart att de har ju logistiken stämmer med ut- och in- och varmingar och sånt. Men nu har vi breje stallgångar så vi kan köra förbi varandra och sånt. Men 24 på nästan, det var hårt, det ska lova.
Hade du så många selar och vagnar?
Ja. Ben-Ove, han var en gång på besök i Bergen med en stor löp där. Och så stod alla vagnarna mina utanför stall. Och så sa han, oj, sa han, är det utsalg här, sa han. Då hade jag 14 sylkiga. Så jag stod uppstilt och skulle brukas i löpande. Jag har 2, jag sa Ben.
Men då när du hade 24 hästar på nästan till start, då måste du ha nästan ställt dem i ordning då, ja. Efter, liksom, som då på ett långt band.
Ja, då hade jag en man som stod utanför stall och dirigerade. Nu kan du köra in. Vi måste ju stå i ordning för att komma ut i andra änden. Det var ju helvist 2 utgångar, så det gick på ett vis, så det gick bra.
Hur många av dem vann du då?
Det var en period jag vant massa löp, det må jag säga. Och jag har ju en erinring, jag husker jag hade vunnit, jag vant ju 5 och 6 löp gärna på en köredag då. Och jag hade bara vunnit 6 löp, så kom styreformaren vår, som heter Johannes Karlland, och nästformaren som heter Ola Nettland. Bort i stallet till mig efter löpen och så säger, oj Ove, vad ska vi göra med dig? Detta är inte bra för spillet. Så det var nästan så att du följde att jag måste sluta nu. För det var en period där jag vant väldigt mycket löp. Och, en gång var det 8 löp, då vant jag 6 och 2 annan. Och jag tänker tillbaka på det, så jag var lite irriterad för att jag inte vant de 2 sista. Och då känner du hur galet det var. Men det hade ju varit säkert rekord. Men i Norge är det ju tränare som har vunnit 7 löp. Så det har jag aldrig gjort. Jag har vunnit 6 semester. Men jag har vunnit alla V5-löpen 2 gånger. Så det blir ju en plats som jag har fått tillsammans alla dessa seierna jag har. Så det var en period, det var glansperiod får jag väl kalla det. Så vi vann massa löp.
Hur känner man sig då när man vinner allt?
Nej, det är klart att det är gøy att vinna löp. Det syns det går den dag i dag. Sen om det är en poängjakt eller något sånt. Men det blev liksom så vant med det då, den perioden där, att ja, vant jag inte 3 löp på en körlag så var jag 7 när jag reste igen.
Alltså tränare i 50 år. Det är 4000 tränarsegrar, 3500 kusksegrar. Vad är det som driver dig?
Först och främst så tror jag att det förhållandet till hästen. Jag är väldigt glad i hästar, i dyr generellt då. Men hästen har stått med liksom så närmt. Och så är det, jag syns det är väldigt artigt att få in en häst som inte fungerar skickligt. Och få experimentera lite skomässigt och balansmässigt. Och se om du får den till. Och klarar du att få det till så får du en enorm sån självfølelse, god følelse at dette gikk, sant? Og jeg kan jo berette om en hest, en kalvershest jeg fikk, og hvor rart det er. Den travde ikke, og kom fra Stavanger. Det var en dårlig aksjon på henne i hele tatt. Og jeg og en stallgutten min, vi skodde om, holdt på en hel ettermiddag. Prøvde disse skoene. Så sier jeg til han, jeg hadde en hest for mange år siden som het Høgkvikken, sier jeg, og den gikk med åpen tå og belastning. Så vi kjørte med snudde sko og tåvekt på, og idiotbalansering, sant? Kjørte ut med, kjørte 30 med en gang rett ut over et løp. Så det er mye som skal til, og sånn, mange ganger gøy å eksperimentere med det, men det er jo, i dag er det jo ikke sånn, de fleste springer uten sko og alltså, men den gången det var gøy att pröva sig fram och fick du det till så fick du en enorm sån självkänsla på att oj, den gick det där traf du, sånt så det var artig tid då. Men som sagt nu är det ju inte så avhängig av balansen och du vet nästan var det ju ändå mer påkrävet och belastat. Jag vant ju 19 seire med en hästet president Monark. Och han gick med plat i tåen på skorna, tåvekt och blybussar som vi körde den gången. Jag har inte sett blybussar som vi kallade det
på länge sedan.
På länge man nu.
Det är alltså sådana här blyvikter man satte bak på hoven.
Blylåd som du satte bak med spände föran och spände på, vet du. Och kan du tänka dig järnplat i tåen på skorna och vekt. Och det måste han ha. Jag vann 19 strake seier med på det. Prøvde du å pelle av han litt, så gikk det ikke bra.
Så han behøvde liksom et par pjekser frem?
Ja. Så det var nesten bare, var jo veldig spesiell. Det var jo om å gjøre å få tak i starthurtige hester. Det var kjapp i vei. Og så når jeg skulle kjøpe hester, for eksempel på Bjerke eller Østbro eller alle plasser, så var jeg så på løpende plass. Så var det en starthurt igjen. Så gikk det teten, ledningen, og gjerne stoppet, kanskje sist i mål. Men den var jeg interessert i å kjøpe, for der på den lille banen så var jo det alfa og omega.
Har du noen eksempel på sånne kjøp som du har gjort?
Ja, jeg kjøpte to stykker en gang, fra, de sto på Bjerke da. En som het Black Star, Karsten Buer hadde den, og en som het Lex de Grit, og Frank Martinsen kjørte den. De gikk i samme løpet på Bjerke den dagen jeg var hentet i. Black Star ble nummer 2 den gangen på Bjerke, og Lex de Grit gikk uplassert. Og jeg kjøpte de til Bergen til samme damen, da kjøpte begge to. Så på neste så vant Lex de Grit 11 løp. Kjapp i vei, vet du, og fikk ledningen og kunne bare sitte der og dirigere. Mens Black Star, han klarte seg ikke. Jeg tror han fikk en annen premie som best. Han passet ikke med det store aksjonen sin på den lille banen. Så det var spesielle hester som gikk der, og de måtte ha fin balanse og fin teknikk, for å si det enkelt.
Var det derfor du også søkte hester da i Danmark, og jeg kan tenke meg litt paydirtere som kom snabbt?
Ja, paydirtere var veldig populære. Paydirt og Frosty Anofa i den tiden der.
Golden Cross.
Ja, det var gull liksom. Så, og vi letet jo opp disse, så hadde litt sånn fin... Jeg kjøpte jo Fusse Damke. Hon var en liten flis som kunde gömma sig bak en lysstolpe på typ precis. Hon var smal och liten och så ljus som kunde springa så fort. Och jag måste säga det kom läste av. Den gången kom det 15 här så läste av. Den gången så stod ett par kollegor med och lo den där lilla flisen som kom där. Men de lo inte när jag hade kört upp till mig första gången. Så hon blåste och satt banerekord på både nästen och Forus och vant många löp. Var faktiskt første V6-vinneren ut fra Bergen, det vant jeg på Momarken med henne. Så 4 år så hoppet. Så hon var akkurat så skräddarsydd för Nestlé och egentligen en bra häst. Det var en Ubanksbo, tror jag den var ett.
Jag tänkte, vad lärde man sig som tränare av att tävla på en 500 meters bana? Det måste ju ha varit väldigt mycket balansmässigt för hästarna.
Ja, det var det. Och där var det väldigt gott att ha dessa här lärdomen från dessa gamla tränarna. Jag jobbat och sen sett Sven Hansen, han var helt fantastisk att balansera. Han var extrem på det. Jag husker vi hade en liten borket kalv hos oss som gick på 4 forskjellige sko. Då trafde hon och vann flera löp. Och den gången blev vi disket för urent trav. Och när du snackar om små ting som ska till, jag fick en häst som hette Byboy med mig österifrån för den. Och jag fick besked om att starta ett löp och så får vi bara avliva den. Men jag måtte inte sända slaktuppgöret hem för döttrarna till han Gomne Seidan. De måtte inte få se att han var avlivet. Och den fick jag till nästa och satt på en, han satt väldigt under sig i travet. Och så jag köpte ett par plastikkilar till 12 kronor. Kilte under han på bakbenen och slog Scott Protector sin banerekord. Den gången satt ny banerekord, man var ett högvis med löp. Och den hästen levde till han var 30 år. Så det var små ting. Många gånger så förändrar en häst vad du förändrar travet på det gör.
Vilken härlig historia.
Ja.
Vad är det som du, varför finns det så mycket härliga historier inom travet?
Jo, det är ju massa härliga grejer folk du träffar på det här. Jag har väl inte blivit rik på pengar då, men jag har blivit rik på upplevelser och rik på att träffa så mycket grejer folk. Så det är väl det som är huvudgrunden. Här mötes alla och alla med fälles intresse och sånt. Så det har gett mig väldigt mycket. Jag vill inte byta ut livet mitt med något helst som helst. Jag har ju haft smått med ferier då. Jag hade väl min första ferie i 2012. Och nu har jag jobbat alla de åren utan att ta fri. Så vi var ju på Jarlsberg som regel vart år då, med ungarna när de var små. Men då hade vi hästar med oss, det var ju på jobb. Så det blev, men jag har trivits med det och haft det väldigt bra egentligen.
Om vi går igenom lite olika hästar. Vilka hästar skulle du säga har varit viktigast i din karriär?
Jag har i sådana tidsperioder så har jag haft väldigt mycket fina hästar egentligen. Jag hade ju många bra för jag i Bingslen. Lorette så var ju en god häst och Isorsk var en väldigt god häst. Men jag måste ju säga det att det är väl i ettertid med Elliot Frontline och Uppercut Flevo som har utmärkt sig mest utav de. Den ena vann 59 löp och den andra vann 56 löp. Och det viktiga med de två det var att de var väldigt billiga hästar. Elliot Frontline gav vi 20 000 för och Uppercut Flevo gav vi 2 000 euro för. Och de vann ju massor och köpte in över 2 miljoner var sig. Så jag tror bort i 5 miljoner köpte de två in tillsammans. Så klart att det var viktiga hästar för mig.
Och varmblod eller kallblod?
Nej, det är bägge delar. Jag har haft, jag har väl egentligen haft mest varmblod, för det har vi handlat in utifrån Danmark och Sverige. Men jag har ju varit fin i kalvhushästar och nästan hela tiden, men det har varit mest varmblod.
Vilket är det bästa kalvblod du kört?
Jag har ju kört Modin. Så det, den passerade 10 miljoner när jag kört den löpet och fick premie. Det var stort. Han, Martin Mo, han fick det i gave. Jag husker det var väl i 60-årsdagen min. Då fick jag i gave för han att köra Modin ett löp. Och det höll han, det fick jag lov till. Och det var ju en upplevelse. Det var härligt att köra Modin. Det var, alltså det var sån. Bena gick under. Jag körde ju Granvar i sin tid och så far till Almsfarten. Mm. Den hållte på att vinna Mellanlöp på nästan Mellangången. Och den var sån att du kunde sätta ett vannglas upp på krysset på den. Och det hade stått där när jag kom in, känner du? Utan att skvulpa över. Och så var ju modig och ja. Härlig bena går under dig och de är så härliga i gången. Så Det är gøy att köra sådana fina kallbåtar, så det är ju blivit en god del av din år, men det var ju inte så ofta förr i Vasan.
Så du fick köra Moden som 60-årspresent?
Ja.
Du har också ett ärelöp uppkallat efter dig.
Ja.
Hur kan det komma sig? Det är ju inte död.
Nej, jag hoppas på att vinna det själv en gång. Men det minkar på tiden då. Så. Nej, det kom överraskande på mig det också. Så jag vet inte vem som har funnit på det, men vi hade ju det löpet hette ju Ketil Hansen för och var ju väldigt gott inarbetat. Det var ju landskänt och folk kom ju där och det var ju rart när det skiftade namn så kanske inte det blev så attraktivt längre. Men nu har det ju gått eller 3 år eller något sånt och det har kommit de bästa i Norge och faktiskt kom Ferrari BR och sådana hästar. Så det att det var stor ära att få det kallt upp att säga. Det var ju för de hurtiga blodshästarna. Och de har ju egentligen stått hjärtat mitt närmast. Helt från jag var gutt och gick på Nestlundbanen så var det göjaste löpet. Det gick det alltid till sist, till slut. Det var ju Magne Hammer med Prinsess Spencer och Sundsheim och Sven Hansen. De gick i eliten. Sista löp för dagen och det var inte ett människa som gick för det hade gått så hurtiga blodshästar det har stått med namn hela tiden.
Hur går det till då när det här löpet körs? Delar du ut pris?
Ja.
Hur ska du kunna dela ut pris till dig själv då?
Det blir spännande. Nej, det vet jag inte. Jag har ju inte varit i närheten och jag har inte varit med i det heller ändå då, men det hade varit klart att jag har ju en väldigt fin 3-åring i år efter Maradio. Så har gått 12 allerede, så jeg håper med årene at den vokser. Jeg får holde på til den kommer inn i mitt eget løp.
Og hur ser travet i Bergen-trakten ut idag?
Jo, det er vel bra. Vi har jo fått en, spesielt nå senere tid, så har vi fått en del bra hester som gjerne kan hevde seg i litt større løp og sånt. Så og hestemateriellet er vel også ganske bra på stallet der. Det er ikke så gode treningsforhold utenom selve banen der. Som vi har, vi påstår Bergen Travpark er vel, når du tenker bane, så er det vel en av de fineste banene å trene hest på. Vi har skogsløypeslinger, som dere sier. Og to rakbaner. Og banen selvfølgelig. Og nå skal vi få lagt en sandgrop og litt sånt, så da har vi egentlig alle de fasilitetene som skal til for å trene. Og den treningsløypen vår, den er litt oppover bakke, nedover bakke. Så hesten får brukt kroppen sin litt på forskjellig vis da. Så jeg vil påstå det er veldig bra.
Og hvor mange trenere finnes det der i dag?
Det er vel, det må være 7-8 stykker vel nå.
Hvor mange av dem har jobbet hos deg?
Nesten alle. Ja, det er merkelig, men det er vel bare Rolf Tvedt og Lars Tore Hauge som er trenere der som ikke har jobbet hos meg. Alle de andre har jobbet på stallen min, og i mange, mange år, de fleste av de.
Finns det några andra tränare som inte tränar där som har jobbat hos dig? Jag menar, visst är väl Vidar Hop och bröderna Hamre kommer väl därifrån någonstans?
Ja, de kommer nog därifrån. Vidar var ju hos mig en liten period på som drev en filial för mig på Jarlsberg då. Men Frode och Atle Hamre, de var ju hos faren sin och han var på Nestun. Så de har väl utbildningen sin ifrån han då. Men de gör det ju väldigt bra.
Har du aldrig varit sugen på att flytta från Västlandet, Bergen, för att se hur stort det kunde bära, hur långt vingarna kunde bära någon annanstans?
Jo, jag har ju det. Jag har ju fått tillbud om stallar många platser egentligen i mitt liv. Och både på Bjerke och Klosterskogen, för Asbjørn Mæland begynte där, så var jag på ett par möten med dig den gången. Och Asbjørn flyttade ju bort, det var rätt tid. För de som var där var ju begynt att dra på åren, så det var jag tillbytt. Och så var jag tillbytt faktiskt en stall på Skellefteå.
Jaha, i Sverige?
I Sverige. Och hon var kvinnlig sportchef den gången. Hon sände bilder från banen. Jag skulle få stall inne på själva banen. Og går utenom med plass til 14 hester. En liten rød stuga. Det var så fristende. Og så jeg hadde så lyst til å reise. Jeg skulle sende flybilletter til meg og min fru, så vi kunne komme opp. Men jeg er redd hadde jeg reist opp, så hadde jeg sikkert blitt værende. Men jeg hadde jo, jeg følte jo liksom, jeg hadde jo handlet inn en del hester, følte jeg ansvar for de eierne, så det ble ikke til. Men det var jo et interessant prosjekt, og der også var det jo fordi var et eldre trener som la opp, og jeg kunne overta en del fine hester der og sånt, så jeg var nærm på det den gangen, men hadde jeg reist opp, for det var skikkelig fint altså. På bildene var det så flott at...
Också när man talar med folk om Ove Wassberg så säger alla att det är en otrolig man som har lätt till skratt och är otroligt entusiastisk.
Ja, det har jag varit och är framdeles. Jag måste säga att jag är väldigt glad i den sporten och väldigt glad för att få hålla på med det så nästan skulle vara en hobby. Så jeg er og stadig optimist, men og tenker på har de det bra de rundt meg, så har jeg det bra. Så det har blitt sånn, og da trives du med det du holder på med og det du får jobbe med.
Hvilke er det du har møtt i livet da som har gjort deg så omtenksom om både hester og mennesker?
Nei, jeg vet ikke. Jeg hadde jo en bror som var veldig flink da. Han vant jo sitt ungdomsløp jeg snakket om, og bukket under for alkohol. Døde 46 år gammel. Og så liksom hvor han slet for å komme seg ut av dette her. Og da fikk jeg litt sånn interesse for at kan du klare å få til noe? Jeg gjorde jo alt jeg kunne for å hjelpe ham på beina. Men det gikk ikke, han var fin i en periode også. Men det er utrolig snill og grei gutt. Og siden så har det vært interessen for meg, og hatt en del jenter som har kommet bort i stoff og greier. Og det er så gøy når du ser det gå bra med dem. Da er det ikke snakk om penger, vet du. Det er en glede å se at de kikker seg bra, og det går fint med dem. Så det har blitt en sånn naturlig. Jeg har jo hatt en gutt som heter Einar, og han har vært der nå i over 25 år. Og han har forandret seg så veldig siden han kom der, moren, og en sånn sosionom kom med han der. Og man liksom gjemte seg bak moren og greier. Og så spurte han om han kunne få være i stall, og det sa vi selvfølgelig ja til. Men jeg tenkte, jeg må sikkert gå og passe på han hele tiden. Han gikk jo en meter bak meg hele tiden, for han følte seg utrygg med gjerne de andre. Og en måned så var han helt sånn. Han lærte seg å kjøre med en snill hest der, kjørte i AB med. Og greia, så kom hun sosionomen, så kom jeg da etter en måned. Skal vi hilse på da? Og hun måpte. Einar kom imot henne og fortalte, nå må du komme og se den hesten som jeg trener. Og la ut og var åpen og fin, vet du. Og så jeg kunne like godt ha slått til om i hovedet med en planke og alt sånt. Så helt sånn om opp der. Og det var gøy. Etter et år, så kom det 4 psykologer med stresskoffer. 2 fra Oslo og 2 fra Haukeland sykehus. De hadde jo ringt på forhånd og spurt om de kunne få intervjue meg og Einar. Og det gjorde de. Vi satt der med de et par timer, og de spurte og går om alt, vet du, og satt mål og noterte. Og de laget jo et tidsskrift om dette, hva dyr og mennesker gjerne kan gjøre med mennesker. Og da spurte han psykologen meg til slutt, hvor har du din psykologiske utbildning, Ove? Nei, den har jeg ikke, sier jeg. Jeg har sunt bonde, vet jeg. Så det skjønte ikke de bære av det. Men det viser hvor ikke bare folk og meg for eksempel, men dyrene, sant? Hesten i seg selv, den er jo som han er. Så det har vist seg med det at det kanskje skulle vært brukt mer. Og jeg har lest en reportasje nå om en som har en stall utenfor Bergen på Bondtvedt, som driver med sånn utviklingshemmende for komori og sånt. Og det er ukens høydepunkt, kjenner du? Så det at vi kan få mer ut av dette, at hesten er et symbol på gjerne på at kan hjelpe på helse og sånt. Jeg hadde jo akkurat et prosjekt om med en hest som heter Esau, som ble kjøpt Downs syndrom, gutter og jenter. Og det var helt fantastisk å se på. Og disse kom her, og den var utrolig snill. Han liksom kunne satt en liten i barnevognen, han stakk hodet helt ned i barnevognen til han. Han satt og fikk gi han gulrøtter. Og du så hvor det gledet de. Så det er stort å se at dette har innvirkning på den gruppen folk også.
Jeg merker at du blir nesten litt rørd.
Ja.
Mye kjensler.
Ja.
Så mer hester i folks liv?
Ja, faktisk alt. Altså, det tror jeg gir mye. Jeg gleder meg når det er sånn. Så nei, det er stort det å se at hesten er ikke bare konkurransedyr.
Hur känns det att segerdefilera framför en publik?
Ja, det är bra. Då har du ju vunnit. så nej, det är stort. Jag huskar vi hade på Vikåden, den var liten. Den var 560 eller in där omkring.
Var det också en bana?
Det var också en bana. Vikåden där i Sibirie idag, så att Gjøvik. Og der seierstifilerte både første og andre hesten. Og jeg var oppe der og kjørte Gjøvik-løpet med en hest den gangen som het Igen Orkan. Karsten Muir var der med Scott Protector, som var jo landets beste. Han var jo kanskje en av Skandinaviens beste på den tiden. Og vant jo selvfølgelig. Og jeg ble nummer to. Karsten snudde, og jeg kjørte ned i stallen. For jeg visste ikke at begge to skulle. Jeg hadde ikke fått det med meg. Så kom jeg ned i hesteringen, så sier Karsten Muir, han tror jeg var sur for jeg hadde tapt, vet du. Så sier han, det er ikke skam å tape for skott nå. Nei, det var det jo ikke.
Nei, det er sant. Ja, Scott Protect, han vann vel Oslo Grand Prix, tror jeg.
Ja, han var, vant ikke skandinavisk også,
tror jeg.
Han var
en enormt god heste. Hur skulle du säga att travsporten har, som sport har förändrats sedan du började och mot idag?
Det är ju klart att själva sporten har ju utvecklat sig till det bättre. Det är ju hästar så de springer fortare. Men det som jag savnar från gammal tid, det är publikum och det sociala. Nå reiser jo kuskene, kommer sammen løpende ferdig, så farer de til i alle retninger. Før hadde vi sånne bykamper, så vi samles fra fire hester fra ene banen og andre banen, og vi hadde sosialt sammen. Kjørte Norgesmesterskap for alle championene på Leangen, det var stort. Vi hadde det gøy en hel helg. Hadde med oss fruene våre. Så det sosiale, det jeg savner med sporten. Å få komme sammen og prate og ha det gøy. Og sånt. Så det er blitt sämre. Men ellers så er jo sporten gått frem, det må vi si.
Hur har det sett ut for deg med hestägare genom åren?
Det har jeg faktisk. Jeg har hatt hestägare. Jeg har hestägare i dag, så jeg har hatt hest fra meg siden tidlig 70-tallet. Så det har vært i standard kvart på si, i alle disse årene. Så det at, og nye som kommer inn, men det som er viktig da for en trener, synes jeg, når det gjelder hesteier, det er å inkludere dem i hesten. I gjerne hvor han skal starte, være med og kjøre et tandemvogn hvis de ikke har kjørt før, for å være med og bli tilknyttet hesten på et sånt sett, ikke bare sitte hjemme og så få regningen i posten en gang i måneden, og så ferdig arbeid. Bare må betale regningen, du, og så ikke legge det bort i noe. Det tror jeg ikke blir langvarige hesteeiere. Jeg tror du må få dem med inn på dette viset, och vara med om hästen. De kommer dagligen och ger gulrötter och massa folk så sticker in om stall. Och det är det jag likar. Det är sociala där och vi har det göj vitsar lite och ser på kolla. Jag har kommit många gånger in med en häst och varit skuffet för att löpet är sånt. Och då är det står lite tröstade. Nej, det går ju ett löp igen slart. Han har löpt om 14 dagar igen, sant? Då äger de hästen och jag blir mer skuffet. Och det är gärna för att jag antingen har kört dåligt eller så har jag tränat för dåligt eller utstyrt han för dåligt. Så nej, det är att inkludera det. Det tror jag är tiden för nya hästar och bevara det.
Så det är ditt tips till de som blir travtränare idag att få hästägare att liksom, ja, inkludera dem med sin häst, få ett förhållande till sin häst.
Ja, det ser jag på dessa hästar som jag har varit så länge. Det tror jag är därför de är där. För det att de har blivit inkluderade i det. De har fått ett förhåll till hästen. Inte bara sitta hemma och som sagt betala räkningen och få löpsprogrammet. Vi är med på hela processen runt hästen och det ger en god, det är ju hobbyen deras. De ska ju ha det göj med det här. Och det tror jag är väldigt viktigt.
Om du tänker tillbaka på när du blev travtränare, vad var dina drömmar då?
Nej, drömmen är mina, det var kanske inte så stora till början med, för som sagt så skulle jag konkurrera med två av Norges bästa tränare då, så Nils Kjoll och Martin Austål den gången. Men drömmen var ju att vara i närheten av det och blev väl nummer tre första år jag drev, tror jag, på tränarstatistiken. Och då var det ju självklart begynt att närma sig dessa stora och jag slår lite slut.
Och idag är du samma position som de hade när du började?
Ja då, det är klart. Nu är det väl på jakt efter skalpen min. Men det går nog, för nu har jag överlatt mer till sön min Sven Ove då. Så han har ju reist ut till Stavanger hver tirsdag och får välja egentligen först på stallhästene våre. Så det har jag infunnit mig med att nu får jag spela annan fiolin. Det är gøy att vinna löp framdeles. Så det är att och den gode treåringen min, den vill inte han köra. För den, han syns att jag har sån speciellt förhåll till, så det går inte sånt. Så jag förhoppningsvis så kanske jag kan vinna ett storlöp med det. Det är ju drömmen min att vinna ett kriterie eller derby. Och så kan jag göra det, så har det varit fint på slutet av min karriär antagligen. Jag tar ju år för år nu då. Och så det är att, men hälsan är god och jag trivs med det jag gör. Och jobba på, så förhoppningsvis så kan jag hålla på ett par år till.
Och du ska ta hästbussen tillbaka till Bergen?
Ja, Bergen, ja. Hämta en ny häst.
Lyssna till podcasten Hall of Fame, Ove Wassberg, producerad av Bonnier News Brand Studio för Nordiska Travmuseet i Årjäng.